Ja, Herre, jag tackar dig för att vi är dina barn. Herre, jag tackar dig för att du har sagt någonting om oss som gäller. Jag tackar dig för att du står utanför våra omständigheter. Du står bortom det som är våran vardag. Och Herre, du säger någonting om oss. Herre, jag ber att du ska tala till oss idag. Att du ska hjälpa oss idag att förstå lite mer av vad det är du faktiskt säger att vi har i dig. Hjälp oss att sitta med öppna hjärtan. I Jesu namn jag ber. Amen. Amen. Vi är inne i våran serie som heter 1,2%. Livet med Gud är mer än 2 timmar på söndag förmiddag. Vet, Gud har med hela livet att göra. Det är inte bara de där stunderna som vi spenderar i kyrkan. Gud, han ger, han har redan gjort och han tänker redan mer om dig än vad du själv gör. Livet med Gud har inte med din prestation att göra. Det handlar inte om vad vi kan göra, det handlar om vad han redan har gjort. Vad han redan har sagt om oss. Och sen kan ju mitt liv få bli en konsekvens av den kärlek som träffar mig. Jag kan få göra saker för att Gud har gjort någonting i mitt liv. Du vet, Jörgen han sa förra veckan att det kristna livet är ett liv inifrån och ut. Det måste börja här inne. Och det är vad ni kommer få höra oss prata om de här 3 första söndagarna under hösten. Jörgen talade förra veckan om att du är godtagen. Du är välsignad. Gud är på din sida, han är för dig. Och du är ett Guds barn. Och det är vad vi ska stanna till vid idag. Barnaskapet. Jörgen läste från Johannes evangeliet kapitel 1, vers 12. Och där står det så här. Men åt alla de som tog emot honom gav han rätt att bli ett Guds barn. Och de som tror på hans namn. Vet, jag tror på absolut sanning. Vi lever i ett samhälle där det mesta sägs vara relativt. Men jag tror att det finns någonting som går bortom min personliga åsikt. Som går bortom min dagsform. Som går bortom min sanning, om det nu finns en sån. Jag tror det finns en sanning som står utanför mig. Det är i alla fall vad Bibeln säger. Du vet, vad du känner kommer gå upp och ner. Men Bibeln säger att Gud har sagt något om tillvaron. Gud har sagt något om dig. Gud har sagt något om mig. Och det är inte beroende av hur det känns idag. När det står att du får rätten att bli Guds barn, då är det inte en rättighet till 1,2% eller en deltidsgrej. Det är inte bara när Gud, liksom när du känner att Gud tycker om dig som du är hans barn. Det är en rättighet som gäller hela livet. 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, året runt. Och oavsett om du känner att Gud är nära eller inte, så säger han att du är mitt barn. När du sätter din tro till vad Jesus har gjort för dig. Vet, vi ändrar oss hela tiden. Omständigheter påverkar oss. Det är inte svårt att se. Alice sa förut, vi vet, vi märker av att det är val idag. De senaste månaderna har liksom fullständigt bara, stan är helt nerbombad med plakat och liksom på tv och i tidningar och i sociala medier. Man kommer liksom inte undan. Vart man än tittar så handlar det om valet. Och värderingar och åsikter ska förmedlas för att du ska kunna göra ett genomtänkt val. Företrädare för olika partier försöker få dig att förstå vad de står för. Varför du ska rösta på just dem. Hur Sverige ska kunna bli ett bättre plats att leva på om just de får din röst. Och vet, människor ändrar sig. Har ni tittat på mätningarna? Jag tycker det är väldigt spännande, men människor ändrar sig ju uppenbarligen. För mätningar går upp och ner och ibland ner och ner och sen ibland upp och upp och upp. Och man tänker så här, ja, folk ändrar sig ju. Det är ju inte givet hur det här kommer sluta, för folk verkar ändra sig. Och jag skulle nästan vilja påstå att vi är experter på det idag. I vårt land, att ändra oss. Du vet, vi lever i ett samhälle som har gått från att vara ett lojalt folk där man gick vart fjärde år och röstade på samma parti. Man liksom gick och handlade i samma affär. Man hade samma bank hela livet. Man var lojal till ett folk som jagar, som byter, som uppgraderar, som förändrar och som ändrar sig. Och det finns mycket som är positivt med det. Absolut. Men det finns också någonting i att vi är så vana att allting bara ändrar sig hela tiden. Att vi har svårt att hålla fast i de där sakerna som spelar roll på riktigt för oss. Vi lever i ett land där ensamhet börjar bli ett samhällsproblem. Vi har aldrig haft så många ensamhushåll i vårt land som vi har idag. Och mitt i allt det här så kan vi ibland få för oss att Gud ska följa med i tiden. Det är ganska poppis att försöka få Gud att passa in i hur samhället ser ut idag. I den allmänna uppfattningen, liksom, tiden har förändrats, då får ju Gud också göra det. Gud funkar inte så. För Gud, han är densamme igår, idag och i evighet. Han ändrar sig inte. Det han har sagt, det gäller. Det säger Bibeln. Och det innebär att det han säger om dig, det ändras inte. Det är oberoende av din dagsform eller din känsla. Det är ju oerhört otidsenligt, men väldigt tryggt. Bibeln talar om en tillhörighet som inte försvinner. Ditt ja till Jesus ger dig någonting som går bortom vårat slit- och slängsamhälle. Ditt ja till Jesus gör att du är Guds barn. Och vi läste det i Johannes evangeliet och känner du dig lite osäker på om det verkligen stämmer så ska du få två bibelord till. I Galaterbrevet 3:26 står det, alla är ni barn, Guds barn, genom tron på Kristus Jesus. I 1 Johannes 3:1, se vilken kärlek Fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn. Och det är vi också. Det här är sanning. Rätten att bli Guds barn, den tillhörigheten, den gäller inte bara när du sätter din fot i kyrkan på söndag förmiddag. Den gäller även på måndag morgon och alla andra dagar i veckan. Att du är Guds barn säger också någonting om dig. Har ni blivit associerade med era föräldrar någon gång? I något sammanhang någon gång så brukar man träffa på en människa som säger, jaha, är du dotter till honom? Du hänger ihop, då förstår jag. Ja, men en del ler och skrattar och tänker att det har jag varit med om. Vet, när jag började på högstadiet i Tibro, i den ort jag bodde då, så min pappa, han har arbetat som busschaufför sedan han var 18 år. Han har kört varenda kotte i hela den lilla bygden, speciellt de som behöver få skolskjuts. Och när man börjar på högstadiet så kommer alla elever samman på en och samma skola. Och när jag började skolan så var det en del som hade åkt buss med min pappa sedan de liksom började skolan. Och min pappa, han tycker om människor. Han kallar alla för vänner. Han kan gå in på en ny pizzeria och säga, hej vänner, vi ska äta mat här idag. Och de blir jätteglada. Jag känner inte honom, men det är liksom, det är så han fungerar. Och han gillar barnen som han kör i bussen. Och de gillar honom. Så när jag började på högstadiet och de fick nys om att jag var Torbjörns dotter. Så, är Torbjörn din pappa? Och det var som att folk gillade mig utan att de ens visste vem jag var. Jag behövde inte göra något. De tyckte om mig ändå. För de hade träffat min pappa. Och du vet, inte nog med att du har rätt att kallas ett Guds barn. Den rätten säger någonting om vem du är. Utan att du behöver göra någonting så uppvärderar det dig som människa. Associationen som du har är inte till vem som helst. Det är till skaparen av universum. Ja, du är Guds barn. Det säger ju någonting om vem du är. Wow! Och inte nog med att du är någonting. Bibeln säger också att i det barnaskapet så har du någonting som är helt fantastiskt. I Galaterbrevet 4 står det att när tiden var inne sände Gud sin son. Född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa dem som stod under lagen. Så att vi skulle få söners rätt. Söners rätt. Det är inte bara en fråga om att jag får kalla Gud för pappa. Jag har fått nyckeln till huset. Det har gått över 10 år sedan jag bodde hemma. Jag har fortfarande nyckeln till mina föräldrars hus. Jag har fortfarande fri tillgång. Jag vet att jag skulle kunna komma dit precis när som helst. För det är mitt hem. Det är hemma. Jag åker hem till Tibro, jag åker hem till Trollhättan. Det är hemma för mig. I somras när vi skulle ha semester och jag ringde hem och kollade lite när mamma och pappa skulle vara hemma, så sa mamma, ja men det spelar ju ingen roll om vi är hemma, huset står ju där. Vill ni åka till Tibro så vet ni ju liksom hur det fungerar. Kliv på bara. Och vi brukar ibland lite sådär säga till folk att ja men välkomna hem till oss. Känn er som hemma. Har ni sagt det någon gång? Jag säger det ibland. Frågan är, hur skulle jag reagera om jag sa till Alice en dag, känn dig som hemma. Och sen så helt plötsligt så ser jag att Alice, hon öppnar kylskåpet och börjar plocka fram lite fika och grejer lite. Så blir man så här, var det det vi menade? Eller? Alltså, när vi säger känn dig som hemma så menar vi ju typ att slappna av lite i min soffa en stund. Det är liksom, du behöver inte vara så uptight här. Men det egentligen betyder är ju att vi ska bete oss som vi gör när vi är hemma. Och Gud, han säger inte till dig så här, känn dig som hemma, här kan du liksom släppa garden en liten aning. Han säger att skafferiet är ditt, kylskåpet är ditt, kom och gå som du vill. Mitt hus är ditt hus. Du hör hemma här. Du har tillgång. För det är skillnad på att vara gäst och familj. Och Gud vill liksom inte att du ska känna dig som en gäst i hans hus. Han vill att du ska vara hemma. Han vill att du ska liksom våga plocka i skafferiet. Det är så han har tänkt att det ska vara. I Romarbrevet 8 står det, och är vi barn så är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Du äger tillträde till Fadern. Både skafferiet men också hans starka armar. Ni vet, ibland så gör man ju saker, ibland händer det saker. Och så funderar man på, vem ska jag ringa till nu? När jag var 18, precis hade tagit körkort, så hade vi olika typer av bilar i vår familj. Vi hade jättegamla bilar som gick att skruva jättemycket i och som vi fick använda hur mycket vi ville. Och så hade vi finbilen. Den man åkte i på söndag och som mamma körde när hon skulle någonstans. För hon ville minsann inte bli stående med en bil som man behövde skruva i. Men den bilen, den körde jag nästan aldrig. Men en fredag när jag skulle hem till en kompis så var det så att den andra bilen var trasig så pappa var tvungen att skruva i den. Ja. Och då fick jag låna finbilen. Och jag körde hem till min vän, hon bodde lite utanför på landet så. Och svängde in på deras grusade uppfart och hade en jättetrevlig kväll. Och sen när jag kommer hem och man bor på landet, då är det svart. Alltså fullständigt kolsvart. Och jag tänkte att men jag vet ju hur den här uppfarten var krokad, så jag började backa ut. Och vad jag inte hade sett var att ut med den här uppfarten, grusade fina gången som jag hade kört upp på, så låg en av de stora kantstenarna inte längre ute i kanten. utan den låg en bit in i gången. Jag hade totalt missat det, så jag var ju på gången och så liksom började jag backa och så hör jag bara... Och ni vet, hjärtat håller på att stanna. Och jag går ut och tittar och ser att spoilern är helt utbänd i fram, höger fram. Stenen har tagit liksom i hjulhuset där och jag bara tänker så här, vad ska jag göra nu? Alltså ibland händer det saker om man tänker, vad ska jag göra nu? Ibland så är vi sådana att vi tänker att, hur ska jag kunna lösa det här? Och så försöker vi fixa grejer. Och det hade ju kunnat ligga nära till hands. Men nu har jag en pappa som är jättebra. Jag älskar min pappa. Och en av hans stora goda sidor, det är att när jag har ett problem så säger han, vi löser det, hjärtat. Så jag tänkte så här, jag ringer till pappa. Helst av allt vill jag inte prata med mamma, för inte riktigt samma förlåtande inställning så spontant. Utan jag vill få tag på pappa i den här frågan. Så jag ringer hem och så svarar min mamma. Så jag säger hon, hej, vad gör du? Jag är snart på väg hem från min kompis här. Har du pappa hemma, säger jag. Nej, han är kvar i garaget. Han har inte fått ihop bilen än. Du skulle väl kunna åka upp till honom i garaget och kolla hur det går. Absolut. Jag hör av mig till pappa. Det går jättebra, mamma. Vi ses sen. Jag tar hand om pappa. Du kan vara lugn. Och så ringer jag till pappa som svarar. Frågar, hur går det, pappa? Men det tjorvar lite, men det kommer lösa sig. Så jag, det har hänt någonting. Och det första han frågar är, mår du bra, Pernilla? Så jag mår bra, men bilen mår inte helt bra. Och så förklarar jag vad som har hänt och så säger han så här, hjärtat, kom till garaget. Vi löser det. Och så åkte jag upp till garaget. Och så, du vet, håller vi på mitt i natten. Så fixar vi till det där. Och när vi har fixat det så tittar han på mig och säger han så här, du behöver inte säga det till mamma. Nej, tack. Då kände man lite så här. Ja, men, och någonstans, du vet, den vissheten. Du vet, när saker går sönder i tillvaron. Eller när livet skiter sig. Och veta att jag har en pappa som jag kan komma till med vad som helst. Och det är liksom ingen dömande blick. Eller stor suck. Eller jobbigt att åh nej. Utan att vi har en pappa som säger, kom, din trasighet får plats hos mig. Vi löser det här tillsammans. Sanningarna som Gud säger om dig. Den sanningen han säger om dig, den är bergfast. Den tillhörigheten, det finns ingenting som kan rubba den. Och vi inte bara är någon och har något i våran tro på Gud. Bibeln talar om att när vi förstår vad Gud säger om oss, då blir vi mer än vad vi kan förstå. I Romarbrevet 8:29 står det att de som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. Gud har tänkt att du ska formas till att bli mer lik Jesus. Gud tänker alltid mer om dig än vad du ser i dig själv idag. Och nu kanske du känner, jag visste det. Här kommer prestationen. Här kommer det jag ska göra. Eller? Vet, vi är så fast i tanken på att vi är vad vi gör. Att vi har svårt att fatta Guds matematik. Vi är så drillade i att vi är vad vi gör. Vi har vad vi lyckas producera. Och vi blir något baserat på liksom den motivation som vi lyckas och den självbehärskning som vi lyckas frammana när det väl gäller. För om du inte gör något, då är du ingen. Det är vad ditt, eller vad vårat samhälle säger. Och så översätter vi det in i våran tro. Att vi tror att vi blir mer lika Jesus, att vi formas av Gud och att det handlar om prestation. Vad jag lyckas åstadkomma. Och jag tror helt ärligt att vi har missuppfattat någonting. Du vet, när vi greppar de sanningar som Gud säger om oss, när vi förstår att den sanningen går bortom våran dagsform, Det är då jag tror att vi formas. På riktigt alltså. Formandet av dig handlar om något annat än resultatet av det du gör. Det handlar om att låta Guds sanning få tala in i ditt liv. Det är vad som formar dig. Och sen att du utifrån det vill göra saker, det säger Bibeln, det är en naturlig konsekvens. Och ibland gör vi dessutom helt fel saker. Vi känner oss misslyckade eller vi tror att Gud inte kan älska oss. Alltså det där som de pratar om på scenen, den där tillhörigheten, det gäller nog alla andra men inte mig. För du vet, jag har gjort så mycket fel. Det har blivit så galet i mitt liv. Eller du kanske har en relation till en pappa som gör att du inte förstår vad vi pratar om när vi säger att Gud är en god far. Och jag tänker så här, att Guds kärlek är helt oberoende av dig. Den är oberoende av vad du har varit med om, vad andra människor har gjort emot dig. Och för mig så har den där kärleken varit svår att förstå. Jag har haft svårt att förstå hur Gud på något sätt älskar mig bortom allting som jag kan göra. Det är först lite mer när jag har blivit förälder själv som jag har kunnat greppa, ja, men lite mer av den där kärleken som faktiskt håller för misslyckanden. För en vecka sedan så hade jag en son som kom in i köket när jag satt och drack en kopp kaffe och så sa han: "Mamma, det är någon som har klottrat på väggen i vardagsrummet." "Någon?" sa jag. "Du är alldeles blå om händerna. Kan det vara blått klotter kanske på väggen?" "Ja, där." Och ni vet, man sitter där i köket och funderar på, ska jag ens gå dit och titta hur det ser ut? Alltså, vill jag ens utsätta mig för den här känslomässiga, vad det nu är, som kommer hända i mig? Så jag, kan du bara visa mig vart någon har klottrat i vardagsrummet? "Jajamän," säger han. Kom mamma, kom och titta." Då är det liksom inte så där en liten prick någonstans, utan det är sån här med blaffa på en vit vägg med blå tusch så här. Och ni vet, man blir ju både ledsen och arg och frustrerad och så tänker man att har inte det gått in bättre vad jag har sagt? Det känns som att vi säger hela tiden att vi målar på papper i vårt hus, inte på något annat. Och så försöker man så här, så tänker man att det kan bli så fel. Och så tittar man i de där ögonen på den där lilla pojken som står där och bara glittrar. Han funderar på vad ska hända nu. Och så känner man bara så här, jag älskar ju dig. Jag älskar ju dig så oerhört mycket. Alltså den där tuschfläcken på väggen, den tycker jag ju inte om. Men min son, min kärlek till honom, den är ju fortfarande lika stor. Och någonstans så har jag lärt mig att jag kan vara jättefrustrerad som förälder och fortfarande känna en helt orubblig kärlek till mina barn. Och då är jag en helt vanlig jordisk mamma. Och då tänker jag att den där gudomliga kärleken som Bibeln pratar om, den måste ju vara ännu bättre. Alltså, den måste ju hålla för ännu mer. Bibeln säger att den håller för allt. Det finns inget misstag som du kan göra som inte Gud klarar av. Som han inte kan lyssna på, som hans nåd inte räcker till för och som hans kors inte täcker upp. Det är ju fantastiskt. Du vet, vad du gör kommer aldrig överskugga vem du är. Ingen tuschfläck i ditt liv kommer att ändra Guds kärlek till dig. Och Gud säger att när du tror så är du hans älskade barn. Han vill att du låter dig associeras med honom. Han vill att du fattar att du har nyckeln till huset. Att du verkligen är hemma. Inte bara sådär artigt hemma. Utan att du är hemma på riktigt. Det barnaskapet, det formar dig. Den sanningen om dig, det är vad som formar dig. Och det är vad han har planerat ska hända med dig. I Efesierbrevet 2:19 står det: därför är ni inte längre gäster och främlingar, utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Vet du, om du känner dig som en gäst i Guds närvaro, då vill han inget annat än att ändra den känslan idag. Han vill att du ska känna dig som ett barn. Han vill att du ska känna dig hemma. Men i det barnaskapet så har du en sak till. Du har en familj, säger Bibeln. Vet, kyrkan är inte en plats för perfekta kristna. Då hade inte jag kunnat vara här. Och inte du heller. Kyrkan är liksom familjen. Gudstjänsten blir lite den där veckans höjdpunkt, familjemiddagen, kvalitetstiden då vi kommer samman och bara får mötas. Men ditt barnaskap är inte knutet till de två timmarna på söndag förmiddag. Men de två timmarna gör skillnad. Alla andra stunder då du är i kyrkan, då du får möta din familj, gör skillnad. Det kan få vara med att bära dig när livet blir svårt. För det är vad familj pysslar med. Kyrkan är tänkt att vara mer än 1,2% och du får plats. Bibeln talar om att du kan låta dig döpas in i den gemenskapen som kallas kyrkan. Den säger att det är ett naturligt steg av att du tror på Jesus. Att du säger att, men Jesus, det här vill jag tro på, det är att du låter döpa dig. Att du låter dig själv bli en del av det som är hans familj. Och vi ska ha dop snart igen. Den 14 oktober kommer vi att ha dop i den här kyrkan. Om du tror på Jesus och inte har döpt dig än, kom och prata med någon av oss pastorer som finns här. Vi vill jättegärna förklara mer, berätta mer om vad det betyder för dig. Men du behöver inte vänta heller för att få möta Gud, för att få uttrycka din längtan. Lovsångsteamet kan komma fram. Idag så kommer vi ha förbön. Det har vi varje söndag i den här kyrkan. Helt vanliga människor som fungerar som förebedjare som vill be för dig. Och jag vill bjuda in dig till förbön om det är så att du för första gången vill ta det där beslutet. Att du vill göra det beslutet till ditt. Du kanske aldrig har satt ner foten och sagt, men Gud, jag vill vara ditt barn. Jag vill tro på dig. Jag vill att det du säger om mitt liv faktiskt ska gälla mig. Då är du välkommen fram. Berätta det för en av våra förebedjare. Eller om det är för hundrade gången som du går fram eller säger till Gud att bara låt din sanning få träffa mig lite mer idag. Bara låt det du säger om mig bara få landa lite mer. Jag behöver förstå att det gäller mig. Då är du välkommen till förbön. Eller om du bara känner att jag behöver familj idag. Livet är tungt. Jag vet inte hur min tillvaro ska gå ihop. Och jag orkar inte mera själv. Du är inte själv. Det finns människor här som är familj, som bara vill lägga en hand på dig, som vill bära en börda med dig och som vill be att Gud ska kliva in i din tillvaro. Så välkommen fram för förbön. Vi ställer oss upp och ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du säger någonting om oss som går så långt bortom allt det som vi känner, allt det som vi upplever, allt det som vi tycker och tänker. Herre, jag tackar dig för att din sanning, den gäller för oss. Herre, jag tackar dig för att du inte ändrar dig. Jag tackar dig för att du är densamme igår, idag och i evighet. Jag tackar dig för att ditt kors, det täcker våran synd, det täcker våra misstag. Jag tackar dig för att din nåden räcker till. Herre, jag tackar dig för att vi får någonting av dig som vi inte förtjänar. För att du är kärlek. Herre, jag bara ber dig att den sanningen ska få landa i oss idag. Välsigna ditt folk, jag ber. I Jesu namn. Amen.